fingrar ganska många gånger. Jag brukar säga Kirbetkejafa, jag vet inte om det är rätt. Jag har aldrig hört någon annan uttala det heller, så vi kör med Kirbetkejafa. Vem har hört om Kirbetkejafa? Inte så många. Det är alltså den här boken som är riktigt, inte splitten i, men nästan från 2018. Så det här är väldigt nytt och alla uppgifter här är egentligen taget från den här boken. Rekommenderas varm. En sensation. Vi ska se på det. Varför är det här nu då en sensation? Och känner igen det här. Då det gäller Kirbetkejafa och Davids tid. Nu kommer vi in alltså på Davids tid. Det finns inga assyriska inskriptioner från Davids tid. Okay. Och är man minimalist då, så har man ju då från början förnekat att han ens fanns. Eller åtminstone fanns han inte som han beskrivs i GT. Det som vi behöver veta också, enligt minimalisterna, så fanns det inget rike Juda före Nordriket. Enligt minimalisterna kom Nordriket först, det som sen då började kallas Israel, alltså den norra delen av riket. Och Sydriket kom senare, vissa typ i samband med att Samaria föll 2022. Eller någon gång där mellan 2800. Det fanns inget rike där, säger de. Och går man tillbaka i tiden så 1992 så kunde man hävda att det aldrig hade funnits någon kung David. Eller Davids kungahus. Men då hittar man en inskription där Beit David nämns som ett kungahus. Davids hus. Och då var första reaktionen då att det här är en förfalskning. Eller så måste det betyda något annat. Det är ju konsonanter som hebreiskan skrivs med. Men idag har nog de tystna, ingen idag riktigt påstår att varken att det står något annat än Davids hus. Eller att det ska vara en förfalskning. De anklagelserna har nog tystnat. Men vad gör man då om man är hängiven minimalist? Åtminstone hävdar man att okej, det fanns någon som hette David som kallades kung. Men det fanns inget rike. Det fanns inga städer i Juda. Han var på sin höjd någon kung i tält eller en sheik. Över något betydelselöst bergsområde. Kanske han var något sånt då. För det fanns tydligen någon som hette David. Fast man helst skulle ha sagt. Fortsatt att säga att det har aldrig funnits. Och det har varit svårt att få fram några entydiga bevis på att det här inte är sant. Det är svårt att bevisa att David eller judarike fanns som det beskrivs i Bibeln. Då kommer jag att tala om judarike, fast det vi menar då det förenade Israel. Men jag talar här om judarike. Och det finns ju keramiska fynd som man använder för att datera med. Problemet med keramiska fynd är att det nästan alltid kan diskuteras. Det finns olika skolor som daterar dem på olika sätt och det kan skilja 100 år mellan dem eller 150. Och ska man då slå fast att någonting var från Davids tid kan någon annan säga nej, det är från 800-talet. Samma kärva. Sen är de inte båda förklaringar lika trovärdiga, men i alla fall. Läser man, nu har jag inte med den boken, men Dever, William Dever, om man sen in English pronounce it, I don't know, Dever, men Dever i alla fall, stavas dem. Bland annat han skriver dem som verkligen inte någon söndagsskollärare heller, någon bibelfantast, men han skriver då, går igenom hur många städer det finns kring år 1000 som har förstört, vissa förstörelseskikt. Som alltså från Davids tid, städer som om man läser Bibeln hade David som var här. Men att entydigt fastställa att det här var Davids styrkor eller det här var israeler, så är ju praktiken omöjligt. Istället får man läsa, okej, förövarna okända. Man vet inte vem det var. Okej, det passar perfekt in på David, det passar in på Bibelns berättelse. Men att bevisa för någon som inte vill ta emot det att Bibeln kan ha rätt, att det här var David, så praktiken omöjligt om inte står David was here. Men så det går inte. Så man har saknat entydiga bevis på att det fanns ett växande, inflytelserikt rike med centrum i Juda på Davids tid. Och med Davids tid menar vi kring år 1000. Vanlig uppfattning att han regerar mellan 1010 och 2070 om man följer Bibelns tideräkning där. Precis, tack. 970 ska det stå, inte 2070. Så där gammal blev inte David. Och det här har gällt då innan Kirbet Kajafa och resultaten som kom 2011. Det som är, där är då en bild av Kirbet Kajafa idag. Och det som är intressant med den här bosättningen som gör det speciellt värdefullt att det finns bara en period av bosättning kring år 1000. Det finns betydligt äldre, flera hundra år. Och så finns det mycket, mycket yngre från den bysantiska tiden, alltså den kristna tiden. Men bara en kort period kring år 1000. I vanliga fall om det är en tell, alltså en sån här kulle, så är det lager efter lager. Och ska man gräva sig ner, så varje lager man gräver sig ner igenom så förstör man ju det tidigare. Och så vidare. Men här finns det bara en bosättning kring år 1000. Under 20 säsonger har man grävt här. Allting är det från, minns jag inte exakt när man började, från 2007 till 2014 eller någonting sånt. Eller lite senare kanske också. Men i alla fall 25% av området har grävts ut. Och det är ju jättestor procent om man jämför med de flesta andra. Och det är därför att man har inte behövt gräva sig ner genom lager efter lager. Utan det finns i praktiken bara ett lager som är intressant. Den här staden finns som en gränsstad mellan Filistén och Juda. Ni minns säkert många av er att David, eller Israel och Filistéerna kom. Och ni ser där, syns det i min pil? Ja, de där fem städerna, ni ser Gaza där längst ner till vänster vid kusten. Ashkelon, Ashdod, Ekron och Gat. Det här var de fem städerna som utgjorde det filisteiska, deras tyranner som är tsaran, står det hebreiska, det är ett lånord direkt från grekiskan och det är tyrann, ordet tyrann. Deras fem härskare som ju David bland annat kämpade mot, också Saul. Så här i gränsområdet, det är där som Kirjat Kajafa finns, och här står det Sha'araim och det betyder portar, och det författaren av den boken menar det staden Sha'araim som är Kirbet Kajafa. Kirbet har jag lärt mig betyder ruin, så det betyder ruinen i Kajafa. Så det är inget ursprungligt namn på den här staden. Så den är mitt emot staden Gat, den filisteiska staden Gat. Och det är just i det här området i Eladalen som de här städerna finns. Och det är där många av striderna med filisteerna sker. Bland annat i samband striden med David och Goliat. Det sker precis i det här området. Och man har hittat precis den sten som David använde. Nej, det har man kanske inte. Men i alla fall, man har hittat slungstenar har man hittat som finns här. Men det står inte David på den här. Så det var inte den stenen. Men i alla fall, ni förstår att det var ännu, precis som den assyriska armén. Om vi hör någon kille som slungar en sten så det, tänker att det är som någon leksak eller någonting. Det var inga leksaker. Det var en sån där i huvud med hög fart, så det slutar bara på ett sätt. Så det är ett vapen som inte bara David använde utan den assyriska armén till exempel också använde. Naja, så här ser den alltså ut idag. Och det här är då en av de städer som man hade missat i de här yt-surveys, undersökningarna, kartläggningarna. Då man skulle hitta spåren av gamla städer. En del av muren här över 2 meter höga står kvar om man hade lyckats missa den här. Här är en modell då av hur den har sett ut när den var bebyggd. En sak som är ovanligt med den här är att den har då 2 portar. Det är därför man menar att kanske det här är staden Sha'araim som nämns i Bibeln. Jag är inte så övertygad om det, men det kan ju vara så. Det betyder, sharan betyder portar. Och det var ovanligt att det fanns två. Den västra porten som ni ser till vänster på bilden, det är då motstaden Gat. Den är ännu kraftigare befäst. Har bland annat en tröskelsten som har vid porten som är 3 meter lång. Väger 8 ton. Den här porten till höger här nere, den är då mot Juda. Är det någon som kan gissa vad det man ser här till höger? Jag vet inte hur bra ni ser nu, men det här, kan någon gissa vad det är? Ursäkta? Nej. Ja, det här är en port. För det första, det här är en port. Och här går man alltså ut. Här är kamrar. Portarna hade kamrar. Portarna i Israel typiskt 4 eller 6 kamrar. Där är kamrar. Men vad är det här? Ser ni vad jag pekar på? Det här stenläggningen som är där på högra sidan. Ja, det är en dräneringskanal. Man har alltså dränering i den här staden. Och den konstaterar arkeologerna att den fungerar idag fortfarande. Så grävt ner i klippan i berget. Portarna var ofta vid de lägsta platsen på stan. Vattnet rann ut då genom den. Här är en modell av hur det såg ut då man i dess glansdagar ungefär. Det var alltså ingen liten by. Det var skickligt byggd, vacker stad med kraftiga portar. Och i regel var det så att man kom in genom stadsporten fanns det en plats, ett litet, kan vi kalla det torg, öppen plats. Det var det vanliga. Muren runt omkring är alltså 600 meter. Den yttre muren är 1,5 meter bred, den inre muren 1 meter. Det fanns också dräneringskanaler vid en del av husen. Det här alltså, allt det här är tydliga tecken på en välplanerad stad. Man kan också, man vet hur den här kunde rekonstruera hur man byggde den här stadsmuren. Att först rensar man från all tidigare bebyggelse. Och så högg man ut stenarna från den här kullen där sen staden kom. Hela tiden nära det stället det skulle placeras. Hela tiden så att man kunde, eller från uppifrån och neråt, transportera stenarna. Sen byggde man portarna med kamrarna. Och sen byggde man muren runt omkring. Först den yttre, sedan den inre. Vi ska tala om de där kassematterna sen. Och upp till 8 ton tunga stenar. Och det här används i den yttre muren och portarna. Och det här är ytterligare ett tecken, betonar han flera gånger, hur tydligt det är att den här staden är inte byggt av någon sån här, en lokal by som tyckte att nu ska bygga en liten mur. Utan det krävs för att bygga med såna stenar som behövs det ingenjörskonst, mästarbyggare för att klara av att bygga en mur med den typen av stenar. Och montera dem, hugga ut dem, transportera dem. Sen i den inre muren fanns det mindre stenar. Det kunde redan 2-4 män lyfta ett par hundra kilo. Och sen i de enskilda husen ännu mindre stenar. Kunde enskilda familjer också bygga. 4 team byggde simultant. Man kunde spåra hur den byggde sig, de gula pilarna där. Så man börjar från portarna. Först portarna. Och sen byggde man ut från murarna. Vi började vid portarna. Och där kassematterna som jag står, jag läste Google Translate casemate. Vem har hört om casemates för? Casemate wall, kassematt, mur. Så det betyder det som ett valv där inne alltså. Och de byggdes så att hela tiden öppningen till de här valven är längst från porten som ni ser här. Keramik kan man hitta. 400 000 lerkärvor. Ganska många sånt. Keramikkärvor. Och med en del av det intressanta är de här med handtag märkta med fingeravtryck. Man har då kunnat analysera den här leran. Och konstatera att de här är centralt producerade och fungerade som skattemedel. Levererades stumma och så skulle staden fylla dem och returnera dem till, om vi kallar det, staten. Ytterligare ett tecken på en centraliserad makt. Centraliserad, det här är inte en enskild by. Senare börjar man märka dem med lemelech, som betyder till kungen. Tydligt tecken på en central administration i den här staden. Ett annat tecken är, som jag redan nämnde, en annat sätt att beskatta. Det var administration. Administration ska det stå förstås där. Genom arbete och bygga murar och portar kräver då den här centrala administrationen specialistkunnande, ingenjörskonst. Den här staden var inte isolerad på något sätt heller. Så den här internationell handel. Den är bara 3 centimeter om ni ser där, den här lilla. Användes antagligen för vara en deras parfym, kryddor, något annat som alltså ett litet kärl. Det här var importerat från Cypern. Internationell handel ägnar man sig åt i den här stan. Det här är från Egypten, 500 kilometer bort, alabasterkärl, skarabéer. Man har också hittat polerade stenvikter. Flat botten, rundad topp. Och de relaterar till 11,33 gram. Användes då för att exakt väga upp värdefulla varor, metaller, juveler, kryddor, sådana saker. Och innan Kirbet Kajafa så har man fått läsa om att det här viktsystemet började användas på 700-talet i Juda. Men det var i bruk Kirbet Kajafa 1000 före Kristus. Det är också en påminnelse på att alltid när man läser om att någonting inte förekom då och då, så det som borde ha stått i böckerna före 2011 är att hittills har man inte hittat spår av att man använde det här före 2000-talet. Det ska vara korrekt. Idag vet man alltså att man använde redan 1000 före Kristus, inte från 2000 före Kristus. Man har hittat fynd av järn och brons. 3 järnsvärd, dolkar av järn, pilar av järn och en bronsyxa bland annat. Om ni har bra minne så kanske ni minns ännu på Sauls tid så var det filisterna som kontrollerade järnanvändningen. Skulle de ha en plogbil fick de fara till filisterna. Men på Davids tid var det inte längre så. Man alltså hittade 3 järnsvärd bland annat. Men av alla de här 100 000-tals keramikkärvorna, murarna, portarna, dräneringen, så ingenting har varit så intressant fynd som det här. Någon som vet eller gissar, vad är det vi har här? Vad är det som är så intressant? Det innehållet, det är inte skålen, men vad är det som ligger där? Olivkärna, vad är det nu som är så intressant med det då? Jag tycker inte ens om oliver. Men det är mitt fel, mitt problem. Nå, vem vet, vad är det som är intressant med olivkärna? Varför kan det vara bra?
Datering.
Nå. Exactly. Ja. För som vi sa så, alla de här 400 000 keramikkärvorna, de kunde inte säkerställa hur gammal den här staden är. De berättade, de bjöd in ett antal experter. Den ena gruppen tittade på kärvorna och sa att det här är från 900, men 900 menar mellan 1000 och 900. En annan grupp sa att ja, det här är nog från 800-talet, mellan 900 och 800. Samma kärvor, man kunde inte komma överens. Det finns olika skolor. Men de här olivkärnorna som man hittar förkolade, carbonized, alltså karboniserade. Jag tror inte det är förkolnade utan förkolade. Man kunde alltså dateras med kol-14-metoden. Och det här var väldigt spännande för utgrävarna förstod att det här kommer att spela en väldigt stor roll. Vad kommer dateringen att visa? Kommer de att stödja den bibliska versionen att det fanns ett rike jude på 1000-talet? Eller vi kommer att visa att den här staden var från 900 eller 800 eller 700? Ja. Och man hoppades då att det inte skulle bli ett vagt resultat utan att det faktiskt skulle få någonting som skulle vara så exakt. Eller så att det skulle klargöra den här åldern på den här staden. Man sände flera uppsättningar för analys, men först fick man inga entydiga resultat. Men det skedde då ett genombrott 2011, för då hittade man en kruka som innehöll 20 kärnor. Och de måste ha skördats strax innan staden förstördes, ett par år högst innan. Och det resultat som kom var då entydigt. 17 olika dateringar av olivkärnorna visade att den här staden förstördes inte senare än 980-970 före Kristus. Det var alltså en stad som fanns 1000 före Kristus. Fanns inte länge före heller. Det är en väldigt, den, stadens liv var kort. Efter det här har man fått ytterligare resultat, över 30 prover, som bekräftar det här. Och det här är alltså en datering som alla inom citationstecken faktiskt accepterar. Också minimalister är tvungna att acceptera det här, till skillnad från vanliga keramik som de hade innan. Så då staden kan dateras till Davids tid. Och det här var alltså ingenting mindre än en riktig brak sensation. Tidigare har man inte varit nära heller att kunna få fram någonting som skulle entydigt visa att vi har städer i Juda som är från 1000 före Kristus. För det fanns ju inget rike i Juda. Fanns den David, så var han en sheik i tält eller en kung i tält. Eller? Nå, var saken avgjord då? Med åldern så var den det faktiskt. Nå, om inte jag vill tro att det fanns någon David eller någon rika juda, vad kan jag då börja hitta på? Eller fundera eller ifrågasätta? Eller kritiskt sunt fråga mig. Har ni någon förslag? Vems var den då? Alla har accepterat att den här var faktiskt så där gammal. De som hade daterat keramiken till 800 före Kristus eller 850 hade fel. De som hade daterat den till 900, alltså mellan 1000 och 900, hade rätt. Det visste man nu. Men vems stad var den? Ja. Det är ju gränsområdet med filisterna. Eller var det kananéernas? Det kunde också vara en kananeisk stad. Men inte någon judas stad. Nå, vilka är det då bara att välja icke-picke-pö? Eller finns det någonting som kan ge ledtrådar? Vems var den här staden nu då? Det finns ett antal ledtrådar. Och det första är då det här casemate wall som jag Google Translator till kasemattmur. Som jag sa, betyder alltså de här kamrarna. Valven. De användes, i det här som jag kommer att visa, så användes det som en del av husen också som förvaring. Att förutom att det fungerade som försvarsmur så var det också i civilt bruk. Något annat vet jag inte om dem. Men så här byggde de murar i Israel. Det här kasematten, alltså den här håligheten. Så byggde man i städer som Hazor, Gezer, Megiddo, städer som kopplas ihop med Salomo till exempel, israeliska städer. Men den här tekniken, så här byggde man inte murar i Filistén eller i kananeiska städer. Inte bara det, utan här i Kirbet-Kejafa var de här kasematterna alltså integrerade husen. Det var ett bakre rum som kunde användas, ofta kanske till förvaring eller annat. Så gjorde man inte ens i Nordriket sen. I de här städerna, till exempel Hazor som finns i norr, där var inte kasematterna en del av husen. Men det är det städer i Juda som är av intresse för det här, vem staden var. På den här modellen, det här är modell då igen, men i alla fall. Man hade gemensamma väggar mellan husen. Hade man ett hus... Här är ett hus och här är ett hus, och man byggde inte två väggar utan det var en gemensam vägg. Hade man ett hus bakom så delar man vägg. Så gjorde man inte i Israel heller. Men så gjorde man istället i Juda. Så det här var också ett tecken på, ytterligare ett tecken på en noggrann förutbestämd stadsplanering. Men okej, det är ingen mer som ifrågasätter att det här var en stad som var centralt planerad. Det var ingen enskild by någonstans. Och viktigt att se då, eller filisterna hade inte sån planering att de dela vägg mellan husen. Kananéerna hade inte, så gjorde man inte ens i Nordriket, alltså i norra delen av Israel, icke-juda. Samma stadsplanering har man hittat alltså i andra städer i Juda. Och det här är då givetvis ännu ett tecken på central planering. De här städerna byggdes också framförallt, det var administrativa eller för militära behov, det är också tydligt. Och det byggdes i tre kedjor. Först byggde man alltså muren och husen in till muren samt palatset, det stora huset ni ser i mitten. Och Kirbet Gayafa kom aldrig längre än så. Det blev aldrig en gammal stad, den levde några decennier, inte längre. Så det finns ingen bebyggelse i mitten av Kirbet Gayafa. Men sen skulle den ha fortlevt som det gjorde de här andra exemplen, skulle man ha byggt husen i mitten. Och sen skulle staden ha växt, skulle man ha byggt ytterligare en mur runt om som skulle skydda de hus som inte längre rymdes in i den ursprungliga muren. Och av de här städerna som är planerade på det här sättet så är Kirbet Gayafa den äldsta. Och där till vänster så ser ni de här är alla planerade så att det finns en ring. Först kommer de här muren, husen vid muren och sen finns en ringväg runt. Det är som ringtrean typ. Och sen här i Beersheba ser ni då hus i mitten. Till skillnad från Kirbet Gayafa så började den byggas husen i mitten av staden. Här är en annan stad som är då bibliska Mispa som har precis samma planering. Så om vi sammanfattar lite stadsplaneringen så kan vi konstatera att vi har en kasematmur typisk för Israel. De var integrerade i husen, det är unikt för Juda. Gemensamma väggar mellan husen, unikt för Juda. Stadsportarnas konstruktion, typisk för Israel. Allmän stadsplanering, typisk Juda. Eller rättare sagt unik, borde jag skriva dit. Samma tekniker användes inte av filisterna, inte av kananéerna. Och vad gäller de här, flera av de här inte ens i Nordriket. Så nu har vi den jättesvåra frågan här på basis av de här sakerna. Vems månne var staden? Var den filisteernas? Var den kananéernas? Eller hörde den till Nordriket? Men det finns fler ledtrådar. Dieten. Gissa, ni kan gissa. Vad hittar man inte i den här stan? Ja. Man åt inte gris i den här stan. Man har hittat, analyserat tiotusentals ben. Det finns inte ett spår av en knorr. Inte ens en knorr har man hittat. Getter, får och kor åt man, inte gris. Det har man då hittat i stora mängder i Ekron och Gat, grannstäderna som hörde till Filistén. Också i kananeiska Lakish som alltså var äldre än. Lakish blev ju sen israeliskt. Också speciella kokkärl, de ni ser till höger där, som inte används i filisteiska städer eller kananeiska städer. Det här kärlet användes i israeliska städer över öppen eld. Det finns gropar där på toppen, ska hindra deg eller annat från att fastna. Råkar också vara typiskt för Israel och används inte i filisteiska eller kananeiska städer. Så det blir bara svårare och svårare. Vems månne var staden? Men det finns ju lite mer. Kulten. Filisteiska och kananeiska kultplatser har ett överflöd av människor och djurfigurer. Och de saknas i Kiribati-Jaffa. Vi vet, gissar jag, många av oss, vad det står om människa och djurfigurer. Vi ska inte göra någon bild av. Här finns också en ledtråd, åtminstone vems det inte var. Sen är det givetvis så i Jerusalem till exempel senare, bara att läsa profeterna, så vet vi att också judarna ibland gjorde sig bilder av allt. Men i den här staden fanns det inte. Det geopolitiska läget. Kiribati-Jaffa är på en dagsvandring mellan Hebron, Jerusalem, Kiribati-Jaffa. Det ligger 12 kilometer från Filisteernas stad Gat, vid en huvudväg som leder mot Jerusalem till Hebron. Det fungerar alltså som en skydd för infarten till Jerusalem och Hebron från Filistén. Vad ska vi säga? Vems månne är det? Sen finns det lite mer skrift. En dag så var det en av de här arbetarna som tyckte att det såg någonting på en lerkärva. Och de granskade den. Nej, inte var det nog någonting, men kanske ändå. Så de skickade den för att undersökas vidare. När den sen rengjordes och bearbetades, så visst var det så. Och det här var tack vare någons mycket skarpa ögon som lyckades se att där på den där otydligt fanns det någonting som kunde vara skrift. Det var skrift. Och det är då 70 bokstäver på den här lilla kärvan. 5 rader, de där strecken, användes för att skilja på rader. Det är en protokananesk skrift som användes före år 1000. Den här alfabetiska skriften åtminstone är den från 1800 före Kristus, då man börjar skriva med alfabetiska tecken, valda tecken från hieroglyferna, mindre än 30. Och det här är någonting som gjorde skrivandet så jättemycket enklare än att ha de här hieroglyferna eller kilskriftens många tecken. Så det här är alfabetisk skrift. Och vid den här tiden så hade varken riktning eller hur bokstäverna skulle skrivas standardiserat, så det kunde variera. Så man hittade texter som är skrivna från höger till vänster, man hittade texter från vänster till höger, och man hittade texter som är skrivna som man plogar, alltså först från höger till vänster och sen från vänster till höger och höger till vänster. Alla varianterna finns. Men då på basis av de första bokstäverna A-L-T-A-S, Alta As. Du ska inte. Det är hebreiska. Och finns inte något sånt på kananeiska eller feniciska. Så man har dragit slutsatsen det här är hebreiska. Och det finns inte något mycket debatt om det heller. Utan det verkar vara hebreiska. I så fall den äldsta skrift man har hittat. Men som sagt, man förstår inte hela texten. Bara enstaka ord. Men den äldsta skrift man har hittat, hebreiska, på hebreiska, vems månne var den här staden? Det blir bara svårare och svårare. Eshbal. Nu får ni kärna i kanten om vem minns, vad är Eshbal för något? Eller vem är han? Baal betyder herre och betecknar en avgud, ja, men det här är inte. Baal betyder också herre. Är man gift i Israel och tar hebreiska, så kallar man sin man för Baal. Och det är inte då avgud, utan herre, det är som herre. Baal betyder herre. Husband. Men Eshbal är en person. Någon som minns? Vad ni läser Bibeln dåligt. Nej, jag ska nog inte heller veta. Det var en av Sauls söner, Eshbal. Det här är första gången då som det här namnet dyker upp någonstans utanför Bibeln. Ner blev far till Kish, Kish blev far till Saul och Saul till Jonatan, Malkishua, Abinadab och Eshbal. Betyder inte att det här måste vara samma person, men det är samma namn. Det är inte intressant namn, för det förekommer då i Bibeln 4 gånger från 900-talet, men det menar jag från 1000 till 900. Efter det så försvinner alla namn som slutar på Baal. För Baal, det var förstås också namnet på den kananeiska avguden. De här namnen försvann sen. Och det har inte dykt upp i något av de sigill. Man har hittat 100-tals inskriptioner, 1000 sigill, som är kända från 900 framåt. Inte en gång finns det här namnet med. 2000 namn. Och att namnet på Sauls son dyker upp här, en stad från 1000 före Kristus, är då ytterligare ett indicium på att texten i GT har bevarat autentiska uppgifter. 1000 före Kristus hette folk Eshbal, men sen försvann det totalt. Ska man hitta på historia som kanske ska vara skriven då 200 före Kristus eller 300 före Kristus, ska man knappast hitta på Eshbal som namn. Så det visar det här. Bevisar inte att det här måste vara namnet på Sauls, att det är samma person, förstås inte. Så, slutsats. Vilken är den sunda logiska slutsatsen baserat på användning av kasematmur, integrerade husen, unik juda, väggarna, unik juda, stadsportarnas konstruktion, typisk Israel, stadsplanering, unik juda, grisfri diet, unik för Israel, kokkärl, unika för Israel, kult utan människor och djurfigurer, följer Mose lag, geopolitiskt läge, optimalt för judar, skydda Hebron och Jerusalem, skrift, hebreiska och namnet på Sauls son. Var den månne kananeisk? Var den månne filisteisk? Var den månne en stad i juda? Så författarna till den här boken så drar slutsatsen, och jag kan ju säga att jag håller med, att den enda logiska förklaringen att staden hörde till juda, det fanns efter det här resultaten i Kirbet Gayaf, kan man konstatera att det fanns tydligen kraftigt befästa städer och en central administration i juda på Davids tid. För oss är det kanske inte värt en gäspning, det har vi kanske trott hela tiden, men det här är en sensation. Att det finns någonting som faktiskt kan visa att det var så, att det inte bara handlar om att jag har tilltro till Bibeln. Det här är en sensation. Efter det här resultaten har nya utgrävningar också visat att Bet Shemesh, som är alltså där lite norr om Kirbet Gayafa, har samma stadsplanering som Kirbet Gayafa, har daterats till senare delen av 900-talet, alltså 950 framåt. Det som hände då var att Kirbet Gayafa förstördes och byggdes aldrig upp igen förrän mycket långt senare. Istället så befästes Bet Shemesh lite norr om, och lite senare befästes då Lakish där till söder. Så vi fick nu istället för en trekant så blev det mer en kvadrat, och alla upp en dagsmarsch avstånd ifrån varandra. Det var Rehoboam, Salomos son och efterträdare, som fortifierade Lakish enligt GT. Och passar väl in på de arkeologiska spåren. Där används en skrift som är lite senare än den som används i Kirbet Gayafa. Sen Kirbet El-Rai, och Kirbet som sagt betyder ruin, en annan stad som man nu håller på att gräva ut, ligger lite väster om Lakish. Här har man nu hittat keramikkärvor av samma slag som finns i Kirbet Gayafa. Och det extra värdefulla med det här, eller bonus som man får av den här dateringen som i praktiken alla accepterar, av hur keramiken såg ut i Kirbet Gayafa, gör att man kan då använda den dateringen och konstatera att det här är samma typ av keramik, den här är samtida med Kirbet Gayafa, och man kan alltså absolut datera den till kring 1000 före Kristus. Alltså inte bara relativt, utan man kan säga att det här hör ihop med tiden riktigt kring 1000 före Kristus. Den är bebodd redan från domartiden 1200 framåt. Men just kring år 1000 så finns här då befästningar och en imponerande byggaktivitet, som skriver de. Mittemot staden Ashkelon, vid den västra gränsen till Juda, och kontrollerar vägen upp till Lakish. Och där vid den där svarta pilen ungefär så finns då Kirbet El Rai. Den är alltså samtida med Kirbet Kejafa. Så nu, 2019, finns det två städer från Davids tid i Juda som man kan presentera. Så om vi ser den här utvecklingen. 1992, om jag var arkeolog eller forskare, kunde jag hävda: arkeologin vet inte av någon kung David överhuvudtaget. Han är säkert en sån här glorifierad, det som Superman som man hittar på sen då, någon gång långt senare. Aldrig funnits någon kung David. Det kunde jag hävda och hade rätt. Det fanns inte något bevis för att någon David hade funnits. Men sen kom Tell Dan-inskriptionen. Så då måste man småningom erkänna att det fanns en kung David. Men man kunde fortfarande hävda att han var ingenting. En sheik i tält. Före 2011 och Kirbet Kejafa och de dateringar som man fick då, kunde man hävda att det fanns, just att det fanns ingen David som man beskrivs i Bibeln. Men efter 2019, Kirbet al-Rai, så kan nu arkeologin presentera två välbyggda och välbefästa städer från Davids tid. Och ett växande rike i Juda från cirka 1000 före Kristus. Vem hade rätt hela tiden? Vem hade rätt 1992, 1970, 1870? Var det de som sa det här bara hitta på? Eller var det de som sa det fanns en kung David där? Det fanns ett rike där. Historien har ju inte förändrats för att man hittar Tell Dan-inskriptionen eller för att man hittar Kirbet Kejafa eller hittar de där olivkärnorna. Inte har någonting ändrat vad som har hänt. Men vad arkeologin kan visa, det har ändrat. Och det här är då ett exempel på det som låter bättre på English än svenski. Absence of evidence is not evidence of absence. Frånvaro av bevis är inte bevis på frånvaro. Alltså att man inte hade hittat något spår av David var inte bevis för att han inte fanns. Att man inte hade hittat säkra bevis för att det fanns ett rike Juda 1000 före Kristus var inte bevis för att det aldrig har funnits. Men man hade inte hittat det. Men nu har man. Så efter de här utgrävningarna och den säkra dateringen till 1000 före Kristus, så kan man inte längre med trovärdighet hävda att urbaniseringen i Juda inleddes först kring 722 före Kristus, alltså i samband med Samarias fall. På basis av fakta kan man nu slå fast att det fanns fortifierade städer i Juda på Davids tid.
Nu kan jag tänka mig att det finns många som har frågor. Vad ett intressant ämne, så kanske det finns frågor också.
Hur är det med Jerusalem? Finns det inte tillräckligt med belägg där för Judas historia under Davids tid?
Skulle vi ha tid skulle vi kunna gå igenom Jerusalem också. Det finns där väldigt intressanta saker. Det som är unikt med Kirbet Kejafa är att man har fått den här absoluta dateringen som faktiskt minimalisterna också är tvungna att acceptera. Det finns ju fynd i, kan inte gå in, gå in på det så mycket. Men det finns ju fynd i Jerusalem på det små områden man har fått utgräva som har samma keramik som i Kirbet Kejafa. Lite senare som man till Eilat Mazar, arkeologen Eilat Mazar, menar alltså man har hittat en port, en delar av en mur, en port som är från Salomos tid till exempel. Det finns alltså också i Jerusalem, men där problemet i Jerusalem är att det är så små områden som finns att utgräva, som man får gräva ut. Hela förstås Tempelberget är ju i muslimernas kontroll, som väg förstås kommer aldrig så till. Så länge det är så, så kommer de förstås inte att tillåta någonting. Så Jerusalem, ska vi säga, den absoluta dateringen har man inte på någonting i Jerusalem som inte kan diskuteras, som alla accepterar. Men det finns till exempel, det finns från Salomos tid, det finns också andra saker som ska vi ha mera tid, jag skulle kunna visa lite vad som finns, och har vi tid skulle jag kunna visa lite faktiskt, men det här. Men det som är unikt med Kirbet Kejafa är den absoluta dateringen, som till och med minimalisterna accepterar. Men jag sa ju det inte nu, men till exempel forskararkeologer från Tel Aviv universitetet så hävdar 2019 att det var en kananeisk stad. Eller en filisteisk. Och vet man ingenting om vad som talar för att det var en stad i Juda, så då blir resultatet, jaha, men kanske det var det då. Eller så säger man att det finns olika åsikter så man kan inte säga någonting. Så nu finns det forskare idag som säger att det var en filisteisk stad. Och vet man inte vad som pekar på att det verkligen inte var det då, så okej, då kanske man tror det då. Men det är nog, jag skriver där med trovärdighet. Det stod faktiskt där att det är ett faktum i boken, men jag ändrar om det. Med trovärdighet anser jag inte man kan hävda det. Men det finns sådana som hävdar det. Och vet man ingenting mer så hur ska man då kunna veta. Men det är nog väldigt tydligt att det kan inte ha varit en filisteisk stad, men inte en kananisk.
Jag har två frågor. Den här Kirbet Kejafa, hur kommer det sig att man inte har upptäckt den tidigare? Var den övertäckt av stenar och
alltså man har
var den ute i Vischar?
Ja, som jag sa, den här undersökningen av stenar, den hade man missat. Men den har nog varit, man har nog sett den förr, och det finns rapporterat också tidigare. Men man har ju inte grävt ut den. Men man har nog vetat om att den har funnits där, men den här undersökningen missade. Men den finns omskriven tidigare. Det finns den. Men inte utgrävd alltså förrän precis nu, för några år sedan.
Den andra frågan, vilka är det sen som gräver ut och undersöker och drar slutsatser? Är det judar eller är det både judar och västerlänningar?
Det beror på vad man kallar judar där. Det här som har grävt ut är Josef Garfinkel, Sarganor och Mikael G. Haser. De är judar. Mm. De som säger det filisteisk stad och kananeiska stad, det är också judar. Så det beror inte på folkslaget.
Ja, nu ska inte vi ägna det alldeles så mycket tid den här kommande frågan, men det nämns ju i Bibeln om Baalskulten. Och har arkeologin funnit spår av den, vilket ju då i princip skulle också kunna säga att Bibeln hade rätt på den punkten.
Ja, i överflöd. Och det som är lite roligt, eller jag vet inte om man ska kalla det roligt, det vad man vill, men man kan ju få läsa då eller höra att det här är ett tecken på att Bibeln är liksom bara en sån här glansbildshistoria, för att man har hittat nu arkeologerna då från Jerusalem, från andra städer i Israel, avgudar alltså bilder av människor, djur, tydliga hedniska grejer. Och så kan man då läsa att det här visar ju att Bibelns historieskrivning är helt fel. Då måste man fråga, har du faktiskt läst den? För det säger framförallt profeterna då, Jeremia och de andra. De klagar, i varje hörn finns där altare. I varje hörn det tända eld, det är himmelens drottning, det är allt. Så läser man GT så ska man ju förvänta sig i judiska städer ska det finnas där. Ska finnas avguda grejer av alla dess lag. Åtminstone från någon period. Så därför skrev jag också det följer Mose lag i Betkejafa för andra israeliska ställen. Där kan, ställen kan man nog hitta avguda grejer. Men inte Kirbet Kajafa har man åtminstone hittat. Men det bekräftar nog Bibelns version att det fanns, ja, avgudadyrkan av alla dess slag.
Det här är nog kanske inte en arkeologisk fråga, men de här städerna är ganska små med våra mått mätt. Är det betydligt liksom att fanns det ännu mindre byar så att säga, eller är begreppet by någonting annat än våra dagars by?
Ja, det fanns, vet jag inte hur korrekta de är, men alltså också den här staden var ju inte stor. Det var en militär, strategiskt viktig stad, men som var, allting tyder på att den var ämnad framförallt för militära och administrativa behov. Det fanns små byar med tiotals invånare. Så det fanns alltså mycket mindre byar än det där. Och speciellt, det som är intressant, domartiden, om vi talar om 1200-talet före Kristus till exempel, där har man ju hittat många, många små obefästa byar. Som är då några tiotal familjer kanske, med specifikt israeliska hus utan grisben. Det är flera andra saker som är specifika för dem. Som gör att till exempel Dever säger, om inte Bibeln skulle tala om att det kom ett israeliskt folk dit, så skulle arkeologin måste hitta på ett namn för det här folket som levde och gjorde precis vad Bibeln säger. Och det säger han som annars verkligen, han säger till exempel att det allt om Egypten är bara sagor, säger han. Så han är som inte någon som tycker att det har varje pris hålla fast vid Bibeln. Men det är väldigt tydliga spår av ett Israel som kommer in, bosätter sig just där Bibeln säger i bergsbygden. Med små byar, obefästa byar. Det som händer kring årtusen är att man börjar se just de här befästa städerna. Men vad säger Bibeln? Jo, den säger att kring årtusen och Messa, då börjar man begära en kung. Och det blev ett rik och det blev centraliserat. Och då börjar man bygga och befästa städer. Och de här små byarna töms småningom. Den utvecklingen ser arkeologen alltså. Så det fanns små byar, de var obefästa. Det här var en befäst stad som ändå är ganska liten. 600 meter runt, om jag kan matte rätt, så borde det betyda 200 meter i diameter. Så det var ju ingen jättestad det här, utan en militär stad framförallt.
Jag tänkte fråga en sån fråga som kanske inte hör ihop med den här tidsperioden, men i allmänhet. Vad är en stad? Och vad är en by?
Ja, just den här boken jag håller på.
Jag tänkte bara fortsätta att jag har en före detta klasskamrat som är jude och har länge arbetat på Israels museum. Hon är förstås som alla i min ålder är den pensionerad. Men jag frågar henne, men inte hade hon något svar på det.
Den frågan diskuterar just den här Dever i sin nyaste bok som är en riktig tegelsten. Som är väldigt intressant att läsa. Han diskuterade och det. Ett sätt att se det, det blir en stad när den inte längre kan försörja sig själv. När den är tvungen att ta hjälp av andra, liksom som det inte längre en by, det är en självförsörjande enhet, klarar sig själv. En stad, då klarar den inte sig själv, då måste den utnyttja utliggande byar eller områden för att den ska kunna leva. Och inte nödvändigtvis salutorg, men den måste vara beroende av att den ska få in från andra ställen. Och där skriver Dever jätteolika då det gäller antal i Mesopotamien, alltså Irak typ, skriver han att där är gränsen för en stad i vanliga fall 20 000 människor. Motsvarande i en omgivning som Judabergsbygd till exempel är kanske 1000. Så där skillnad och definition på stad, det är olika beroende på vilket land man rör sig. Men där han drar en sån gräns. Och han ser också där kring 1000, då får man en tydlig samhället, alltså vad arkeologin ser av samhället på domartiden, som är Bibelns domartid 1200-1100 före Kristus. Det är ett väldigt jämlikt samhälle, det är små byar, det finns inga stora skillnader mellan byarna, det finns inga stora befästa städer överhuvudtaget. Kring 1000 började bildas de här städerna som är befästa. Och då ser man, börjar man se det här, det börjar bli också en, att det börjar finnas spår av produkter, lyxprodukter. Det börjar finnas sådana som är rikare, sådana som är fattigare.
Du nämnde domartiden. Min fråga är, hur lång är domartiden? Bibelns eget svar är ju 400 år.
Ja, som... Lyckas jag glömma vad vår eminenta gäst heter. Som han sa, så, liksom, så beroende på när Exodus var, så varierade svaret. Men ska vi säga åtminstone ett par hundra år, minst. Sen beror det på när det hände, och där finns olika åsikter. Ja. Också bland bibeltroende konservativa. Till exempel Kitchen säger att det var på Ramses den andras tid. Då är det 1260 kanske, någonting sånt. Annars var det 100 år tidigare, eller lite mer till och med. Så det finns olika åsikter, både bland konservativa och icke-konservativa. Eller de flesta som inte är konservativa stöder aldrig den lägre. Om de inte säger det var bara en saga, som ju många säger förstås. Men jag kan vara lite mer tydlig, åtminstone mellan 1200 och 1000. Och lite mer, men minimum det åtminstone, det är domartiden. Kring 1000 blir den här förändringen. Mm.